Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så tajt. Oh, bra klatsch också. Det kan nog göra med att jag har såna, att jag har så här orörda händer på något sätt. Du, de här händerna har liksom inte fått digga in,
så
oarbetade händer liksom har bara legat och liksom sugit in liksom finhet. De har liksom en bra färg. Jag ser nästan att de är lite glittriga också. Jag vet inte om det har någonting med saken att göra att de är oanvända, men lite glittriga är de ändå.
Det kan ju hända att när man har sambo, att man, oj jävlar vad torr jag är nu när det är vinter. Ja. Och det är ungefär 2 gånger om året jag smörjer in hela kroppen med body lotion.
Fan, det är så det värsta jag vet.
Det har typ hänt 3 gånger när jag har gjort det. Ja. Av de 9 gångerna jag har gjort det i hela mitt liv. Att jag smörjer in hela kroppen, så jag tittar i spegeln och bara, jag skimrar.
Ja, men det är lite som jag vet inte så mycket om det här, men jag har ju hört i Twilight att de blir alldeles glittriga.
I Twilight?
Ja, i Twilight-filmerna. Eller i böckerna.
Jag har inte...
Jag ville att du skulle ta vid här, att du liksom, att det här var ju någonting jag verkligen ville att du skulle veta, Max.
Det här är referenser som
jag skyfflar över det, okay. Ja.
Nej, men då har jag varit helt glittrig för att jag har tagit någon body lotion med glitter.
Fan, snyggt ändå.
Ja, lite.
Smörjer du in det? Du i Sri Lanka, smörjer du in någonting med någon så här body lotion eller någon så här, någon, liksom, någonting som skyddar kroppen mot sol?
Solskyddsfaktor blev ju tillsagd att det här måste du...
Du kom dit med den vitaste kroppen.
Den vitaste av de vitaste.
Uh-huh.
Men så jag var tvungen att smörja in mig med regler hemifrån.
Uh-huh. Mammigt.
Lite. Härligt. Men ska vi förklara oss lite varför vi har varit skitdåliga senaste tiden?
Jättedåliga. Men vi går in nu i 2016 med helt med friska viljor, kan man väl säga.
Ja, verkligen. Mm. Men det började ju lite med i Sri Lanka. Och uh-huh. Jag var i Sri Lanka, du var i Thailand.
Exakt.
Och vi försökte spela in. Men det gick verkligen inte, för att internet var så dåligt på båda ställena. Ja.
Internet i Sydostasien.
Ja, det är ingenting man kan lita på.
Verkligen inte.
Jag åkte tuk-tuk till olika ställen för att testa andra uppkopplingar. Det funkar inte, för då hade du dålig uppkoppling istället. Så.
Ja, jag höll mig bara på ett och samma ställe hela tiden. Det var någon gång man kanske tog sig till någon bar någonstans, var helt okej. Mm. Men annars överlag så var det ju riktigt, riktigt dåligt, måste jag säga.
Mm.
Så att vi försökte ändå, liksom, vi fick upp 15 minuter, jag sprang ner och hämtade någon ny kod till wifi och sådär. Men sen så var det liksom, nej, det finns liksom ingen chans i helvete att vi kommer kunna få ihop det här bra.
Nej.
Så det var ju ena delen.
Ja.
Och det var ju liksom tänkt att vi skulle liksom släppa det avsnittet liksom i tid.
Ja.
Så var det ju. Och sen hände det ju lite grejer. Jag blev sjuk. Jag blev jättesjuk. Jag är fortfarande sjuk.
Du är sjuk, ja. Men, och därför har vi inte spelat in sen vi kom hem. Jag kom hem innan nyår och du kom hem lite efter nyår.
Ja.
Du ringde ju mig den 29... Nej, den 30:e ringde du mig. För då hade jag kommit till Sverige. Och jag hade inte hört något ifrån dig. Jag hade skickat meddelanden och inte fått svar.
Nej, exakt.
Så bara ringer du. Ja, Chad Ville. Ja, läget. Hur är det? Ja, det är sådär. Jaha. Vadå då? Och då kan ju du ta vidare.
Ja, nej, men då hade ju jag ju... Eller jag har ju åkt på en hjärtmuskelinflammation.
Fast det var inte det första du sa när du ringde mig.
Vad sa jag då? Sa jag att jag hade fått en hjärtattack eller?
Hjärtinfarkt, sa du.
Hjärtinfarkt.
En liten hjärtinfarkt.
Ja, sa jag då.
Eller...
Hjärtmuskelinflammation. Nej, men det, man börjar
alltid lite tystare.
Man börjar ju ändå med det där som liksom, det man helst vill ha.
Ja.
Man vill ju, på något sätt vill man ju ändå få det värsta. För att få liksom extra mycket kramar när man kommer hem.
Men släng tillbaka, vad hände?
Jag vaknade upp.
Vart var du?
Då var jag i Thailand på hotellrummet på natten.
Vart i Thailand?
Jag var på Koh Chang heter det. Skitvärdelöst ställe. Riktigt, riktigt värdelöst. Det var så många gånger som jag liksom bannade mig själv för att vara liksom europé eller västerlänning och man.
Vit man.
Vit man. För det var liksom så här, oavsett vad man gjorde så var det ju liksom, ja men såklart ni ska åka och träffa lite ladies. Nej, det ska vi verkligen inte göra. Jag svor åt dem och kallade dem jävla horor på svenska för att jag var så jävla förbannad. Och det var så mycket, det var så mycket. Det var så
du får mig liksom att koppla tillbaka att du skrek det där. Det var, jag fick höra om ett band som var ute och turnerade i Europa och det var någon i bandet som blev lite full när de åkte längs vägarna. Det här på 90-talet. Så åkte på vägen längs vägarna i Tyskland.
Ja.
Och då åker de igenom en stad så står det en massa tjänstekvinnor.
Mm.
Liksom
tjänstekvinnor. Ja.
Och han sticker ut huvudet och skriker jävla horor. Det är liksom, det är så ovärdigt på alla sätt som går.
Det är jätteovärdigt, men i liksom stundens hetta så liksom det enda alternativ så blir man ju bara helt liksom gud, saker och ting blir bara jobbigt.
Ja, för det är ju en ångest man ser.
Jättemycket ångest.
Sexarbetare runt om i världen liksom.
Verkligen.
För att det finns, det är oftast, det är inte de finaste förhållanden.
Absolut inte, absolut inte. Så jag förbannade mig själv. Jag skämde så jävla mycket för att vara en man. Jag ville liksom, jag ville radera ut mitt eget kön på något
sätt.
Men du,
på tal om det här.
Mm.
Du har sagt tidigare att det är jag som har den mest sexköpar-auran utav dig och mig.
Ja, jag, med tanke på vad jag som hänt den senaste månaden så har jag tagit över den stafettpinnen. Ja. Bara för att man på något sätt också har tillbringat tid i Thailand. Bara det känns ju som att man, ja, att man
kliver upp. Det är ingen som erbjudit
sex någonting, någonstans,
sex någonstans i Sri Lanka.
Nej.
Däremot så var det väldigt många som erbjöd mig att köpa gräs. Ja. Väldigt många.
Ja, men då får du ta den stafettminnen.
Det var en kille där som...
Fan vad avundsjuk jag är på dig.
Som rökte massa gräs. Ja. Massa gräs, han rökte en kväll.
Ja.
Jag kallar han för pundan.
Pundan. Ja, men det kan han fan få.
Alltså. Vadå pundan?
Ja, pundan. Är det alla andra öl- och drinkdrickare?
Mm.
I alla fall så vaknade jag upp på natten. I vårt hotellrum. Jag hade varit lite dålig. Jag fick någon liten släng av liksom, matförgiftning och hade lite feber en dag. Så vaknade jag upp på natten och bara hade världens tryck över bröstet. Och bara, är det nu jag får en panikångestattack? Är det så här det känns? Så att det första man gör är ju självklart att man går på toaletten och bajsar.
Ja, det är det ju.
Så det gjorde jag. Släppte inte. Tänker att liksom ut in genom kroppen kommer ångesten och ut ska den komma också. Släppte inte.
Kroppen har något som ska ut bara.
Ja. Det släppte inte. Så jag går ner i receptionen och går lite grann runt där och bara känner fan, det är något som inte stämmer. Prövar att gå ut, går en liksom 100 meter. Släpper inte, går tillbaka.
Mm.
Och då bara kraschar jag totalt, alltså mentalt, för att jag känner att hela min kropp är bara på högspänn.
Mm.
Så jag bara står och hyperventilerar och bara storbölar. Ringer morsan, för det är ju liksom där jag det första som slår mig. Jag ringer mamma.
Ja, men det ska man
göra. Ja, man ska ringa sin mamma. Så jag ringer morsan och bara så här, det är något som inte stämmer. Jag har jätteont i bröstet. Och så säger hon, men du får du liksom be någon att liksom att du behöver hjälp. Så jag börjar ju prata med dem som jobbar i receptionen, eller de är servitörer och ska väl i princip börja sitt morgonpass. Klockan är 4:30 eller något sånt där. Så bara, I need help. I need an ambulance. I need to go to a hospital. Och de bara, nej men det är bra, tack. Jag bara, SOS, vad fan som helst. Mm. De bara, nej men det är långt, vi flinar lite åt mig. De fattar inte vad det betydde liksom.
Nej.
Så jag går upp med väcker Ludde. Och bara, Ludde vi måste iväg. Och bara hyperventilerar och försöker ligga ner liksom. Så till slut så får vi tag i en snubbe som har en motorcykel. Som kör mig till sjukhuset. Och där så kommer jag dit, får lägga mig på en brits. Och sen så tar de lite blodprov. Och ge mig typ en lugnande tablett.
Nice.
jättenice. Det var en jätteliten tablett som man la under tungan. Men jag var liksom så här så pass stressad så att jag flirpade ju runt den där i munnen på mig själv så att läpparna domnade, liksom hela munhålan var liksom som ett stort bedövningsoffer på något sätt. Och sen så tog det väl en halvtimme, började lugna ner mig lite grann. Domnade i hela ansiktet och i händerna på grund av att min att jag hyperventilerade. Det var också väldigt väldigt äckligt. Så kom han in, han bara gammal är du? Jag bara, 27. Han bara, jävligt märkligt, för vi tror, eller jag tror att du har fått en hjärtattack eller en propp i lungan. Jag bara liksom kollar på Ludde. Ludde liksom spärrar upp ögonen och bara, okej. Det är tungt då. Det är tungt att ta in det på något sätt. Men tack vare medicinen på något sätt så är det liksom så här, okej, jag är jävligt skraj nu. Så då pratar jag med liksom, pratar med massa hemifrån. Pratar med min tjej Lina och bara liksom liksom allt man bara brister och hon gråter och jag gråter liksom och det är liksom väldigt väldigt mycket. Men sen så lugnade jag mig och bara okej, nu tar vi det här ifrån. Och efter det så var jag ganska lugn. Kanske på lite grann utav glädjepiller.
Ja, och sen självklart är det ju när krissituationen kommer så brukar man ju lugna ner sig liksom städa upp allt.
Exakt.
Allt annat runt om i huvudet.
Exakt.
Under tiden. Sen kommer det ganska mycket tillbaka senare. Exakt. Men det är ju ofta så det brukar bli när krissituationen är där.
Ja. Men det som slog mig sen i efterhand var det här att jag hanterade situationen så pass bra. Det är att säga att det finns ingenting, om jag blir sjuk längre fram i livet, så finns det ingenting som faktiskt kan göra mig orolig. Jag vet att jag tar mig vidare och tar mig inte vidare, men då är det som det är. Det vill säga att jag vet nu att jag inte kommer drabbas av en dödsångest.
Men,
förstår vad jag menar?
Jag förstår exakt vad jag menar. Kan du inte känna att det finns en liten sorg i det, att du inte har den?
Nej,
alltså, jag tycker
inte.
Det finns en romantisk bild med en man som ligger på en sjukhusbrits i och liksom svär och förbannad på allting, liksom en känslomänniska på det sättet.
Ja.
Och jag är ju likadan som dig, så jag ska inte säga så mycket.
Nej.
Men jag romantiserar den bilden lite, att man älskar sitt liv så mycket.
Absolut.
Så att man blir förbannad på allt runt omkring ändå.
Ja. Om det är den reaktionen man, den reaktionen det medför på något sätt.
Men den har ju varken du eller jag.
Nej.
Och det är så pragmatiska människor.
Ja, verkligen. Men jag på något sätt så här så tackar jag liksom för mig själv att jag inte kommer bli den. Att då på något sätt så här, men då får det väl bli så då.
Krishantering
på något sätt. Det var jävligt jävligt skönt. I alla fall så att de, och sen så kom han tillbaka en sväng till. Han bara, har du haft problem med epilepsi någon gång? Bara, nej, varför skulle det? Han bara, nej, för det skulle kunna vara att du har fått, att du är liksom drabbad av epilepsi också. Jag bara, ja, okej då. Han bara, det är någonting konstigt med dig i alla fall. Och då garvade jag ju så fan verkligen. Ja, så var det massa fram och tillbaka. Och det var så här EKG, det var någon, så här, någon analog EKG som de tog på mig. Och sen så var det liksom, det var ambulans ner till hamnen, speedboat över till fastlandet, in i ny ambulans. Jag började bli bra hög där i ambulansen. Så jag började ju liksom säga till alla de som ambulansförarna vilka de var lika. Så det var ju en snubbe som satt precis. Jag såg ju bara liksom bakluckan och så var det en kille som satt vid mina fötter. Och jag bara, vet vem du är lik? Han bara, nej. Du är lik en asiatisk version av Patrick Swayze. Och jag vet inte hur många gånger han tackade mig sen. Thank you. Han var så himla glad över
vilken
att
vilken härlig människa han, och som uppskattade
han uppskattade det. Ja. Och alla förklarade och alla tyckte det var fantastiskt kul i alla fall. Men ja, och så var det in på något större sjukhus där och de tog en ultraljud och jag fick ligga och liksom inte göra någonting. Och sen så sa de att det var liksom en obalans i hjärtat och hela den biten och ja, att de inte visste om det var en hjärtmuskelinflammation eller de hade fått den liksom. Så fortfarande där så var det liksom, var de inne på att de hade fått en liten hjärtattack liksom. Och sen var det liksom ambulans till Bangkok och så skrivas in där och det var liksom en miljon läkare och den supervisorn kom dit liksom. De älskar ju liksom västerlänningar. Det kan man inte ta ifrån dem.
Nej,
och sen alltså, de känns ju som så här, hela Thailand är ju någon form av en turistland, så även om du kommer på sjukhus så liksom väljer de ju att ta hand om dig på alla bästa sätt.
Vet du vad det är när du kommer på en brits in där? De ser ju inte dig.
De ser pengarna.
De ser liksom en hög med pengar komma in på en brits. Då tar vi väl hand om den här killen.
Yes. då kommer det liksom då klirar det kanske. Så kan det också vara
då kommer liksom. If eller vad kan det vara? Nej, du har länsförsäkring.
Jag tackar inte, sånt. Jag tackar inte if.
Nej, men något ja. Försäkringsbolag i Sverige kommer bara få ta upp den stora sedelbunten ja. Och bara
slaska av det där.
Slänga iväg till dem. Mm.
Så det kom ju liksom supervisor välkomnade mig till sjukhuset. Bara tack så mycket liksom. Och in kommer någon läkare liksom så här, och så här, bara det här med läkare, de är ju väldigt väldigt speciella. De har ju det här liksom disträ, klantiga auran över sig själva på något sätt.
Oj. Nej, men det är ju så, alltså, så här, tvätta... majoriteten av läkare är ju det.
Ja. Tvätta saker eller liksom tvätta liksom smörkt och vitt. Har dåligt bordsskick, dåliga på att raka sig själva liksom. Säkert en riktigt hemsk intimhygien också. Men gillar att ta sitt bra strumpor. Järn. Ja, två olika strumpor liksom, allting liksom så här. Små grejer som gör att de liksom, de får liksom titeln disträ människa på något sätt. Ja, i alla fall så skrevs jag in där och jag gjorde någon, de gjorde mer EKG och man liksom blev omhändertagen i alla fall. Så att och sen så ja, dag två i alla fall så konstaterade de att jag hade en hjärtmuskelinflammation.
Så du och jag måste prata dag ett där så.
Ja, precis när jag hade kommit i princip.
Ja.
Och sen så fick jag ju massa mediciner för att liksom ja, med all bröstsmärta liksom. Mm. Så. Och sen så spenderade jag 4 dygn på Bangkoks sjukhus.
Mm.
Ja, det har varit en emotionell resa kan man säga.
Mm.
Tack Ludvig för att du fanns där, att jag reste med någon och som spenderade mycket tid med mig i min sjukhussal. Men så fort han åkte därifrån för att åka till sitt hotell eller ut och dricka öl, så
ja, för det var ju nyårsafton.
Så var det ju runt nyårsafton, så bara grät jag.
Ja.
Jag grät så, aldrig gråtit så pass mycket och har reflekterat jävligt jävligt mycket över liksom saker och ting. Man får tid för det på något sätt och ligga och fundera. Framförallt hade jag inget internet heller, så då måste man ge sig tid och liksom reflektera saker. Sen fanns det en riktigt bra eller en bra TV-kanal som visade amerikanska filmer då. Men de hade ungefär 5 eller 6 filmer de snurrade på. Så jag såg ju Interstellar 3 gånger, Jurassic Park 2 gånger, Jurassic Park The Lost World en gång.
Bra filmer
ja,
ändå.
Expendables 3. Ja, men det liksom var mycket blandat var det. Och sådär. Men så att till slut så fick jag flyga hem den dagen jag skulle flyga hem den 3:e med mellanlandning i Moskva.
I 17 timmar.
Vilket var tur, alltså då tog vi bara in på ett hotell. Vi åkte aldrig in till stan då, utan då tog vi bara in på ett hotell på flygplatsen. Och sen till Sverige. Och sen in till SÖS. Och sen gick de igenom mig igen, la in mig ett dygn. Och sen så, ja.
Alltså, vi kommer hälsa på dig på SÖS här.
Yes.
Det är fan det mest deppiga rummet jag har sett i hela mitt liv. Det var du... Det var en dator från 1900 aldrig.
Ja.
Alltså en sån dator man spelade matteraketen på i...
Vad fan hette det där? Lernia? Hette det där? Lekia,
ja.
Spelet som man kunde säga fråga doktorn. Man kunde lära sig olika. Jag spelade bara fråga doktorn.
Fråga doktorn och sen matteraketen kommer jag ihåg.
Okej, den kommer inte jag ihåg.
Men det var en sån dator i alla fall. Alltså en... Vad kan man heta? 386 eller någonting sånt.
Och så var de första datorerna som då fanns, fick man gå in och surfa i biblioteket i skolan.
Ja, just det.
Och så fanns det alltid någon jäkel som var liksom, som var före alla andra, som visste vad DC++ var, som laddade ner DC++. Och sen laddade jag kommer ihåg att den första filmen som jag sågs ladda ner var Scary Movie 2.
Okej.
Okay. Den första filmen jag någonsin har sett ladda ner, och det var på biblioteket i
på Engelbrektsskolan.
Engelbrektsskolan, ja.
Jag kommer ihåg att det var någon, jag kommer inte ihåg vem, jag ska inte hänga ut.
Jag tänker hänga ut personen som laddade ner, det var Andreas Rask.
Okay.
Det är nog ingen som...
Den gamla moderaten
Andreas Rask.
Ja, men den här killen i alla fall gick alltid in i biblioteket, så gick han in på shitcity.com och sen gick han därifrån, så att det var bara massa bajsporr på... Jag skulle inte vilja säga vem det är, men...
Det var vissa sajter som man var inne på just i den här perioden när, liksom, när man kom på att internet är så mycket större än att, eller dator är så mycket större än att sitta och spela Hugo och lägga patiens och spela MS-röj. Det var ju liksom Rate My Poo var man väldigt tidigt inne på.
Exet
var man väldigt tidigt inne på.
Fan vad mycket konstiga saker man har sett på Exet.
Ja, väldigt, väldigt alltså, konstigt.
Nyfiken ålder.
Men ändå, jag vill ändå komma tillbaka till det där och se liksom om man har förändrats i saker man verkligen intresserar sig av att kolla på.
Ja, men jag tror inte att det är
så, inte det.
Så himla mycket. Men tillbaka, vi hoppar tillbaka till det lite senare.
Ja.
Men För här någonstans i, på SAS-rummet så var det även, förutom den här datorn, massa syrgastuber. Ja. Det var ju typ där du hade.
Ja, men det var ju ett akutrum som var så här, det här, för det var ju fullt överallt. Ja. Och det var ju som så här, efter nyår, vet, gamla människor som har gått och liksom så här, haft jul och haft släktingar liksom. Men har bitit ihop.
Jag var ju nere på Pressbyrån där, det var tomt. Alltså fanns det inte en penal kvar på Pressbyrån.
Nej, jag kan tänka mig det. Korven var till och med slut liksom.
Nej, det lodde tryckt i sig.
Ja, det är klart han gjorde. Så att jag fick göra något akutrum där. Och sen fick jag, eftersom att jag varit utomlands, fick jag en egen toalett och liksom så här, så jag fick ju bo själv eftersom man hade någon bakterie eller något sånt där. Och sen så blev jag utskriven. Och sen har det varit liksom 2 veckor av, ja, vad ska man säga, liksom återhämtning på något sätt. Men jag är trött som fan fortfarande. Jag är inte 100% återställd. Och det kommer ta
tid. Går du på någon medicin? Kortison?
Jag går inte på någon medicin alls.
Nej, för jag har läst lite om hjärtmuskelinflammation. Och det är ju först och främst då när man går in på sjukvårdsrådgivningen så står det ju ganska tydligt vid starkt missbruk av kokain eller amfetamin kan man få hjärtmuskelinflammation. Men det är ju ett virus i kroppen som har spridit sig. Det är ju inte, och det kan ju hända. Det är ju samma sak som att man kan få lunginflammation.
Exakt.
Bara att det sprids till hjärtat istället.
Exakt.
Så det är ju en sån sak.
Det läker sig av sig själv.
Det läker av sig själv. Med lite översikt och att man ska vara försiktig. Man ska inte anstränga kroppen.
Exakt. Så att liksom, man försöker ju liksom ut och röra lite på sig och sådana där saker.
Ja, men det skulle du ju kunna göra. Men du måste också ha energin till det. Exakt. Och det kommer väl allt eftersom.
Det gör
helt enkelt. Vi har en kompis som heter hjärtmuskelinflammation.
Ja, jag pratade lite med honom också om det där. Och han fick ju en superinflammation.
Ja, men han hade ju någonting mer också. Ja. På det så är ju han hypokondriker.
Ja.
Men han gick under smeknamnet Hjärtsjuk Jens i flera år efteråt. Ja. Den funkar inte lika bra på Ville. Hjärtsjuk i Ville funkar inte lika bra.
Nej, det smakar inte lika bra.
Nej, så det, jag
försökte skriva det ut till lite folk att liksom Hjärtsjuk i Ville, men det är liksom, det till och med jag kräks lite grann på det.
Så att det är liksom ingen bra. Fortfarande under Ville.
Ja, men Ville liksom. Ja. Ja.
Det har inte förändrat dig förutom på det att du ska leva lite hälsosammare.
Jag kommer göra det.
Ja. Och det är bra, det är positivt. Det är
jättepositivt. Det är ju liksom att det smäller liksom som det gör precis i slutet på året. Alltså de sista skälvande timmarna, 48 timmarna innan det blir ett nytt år. Finns ju tid för reflektion då?
Oh ja, och medan andra går in i någon slags nyårslufte så har du ett nytt livsluft.
Ja, men på något sätt. Jag är glad att jag lever. Om man får vara lite mörk. Nej då, absolut inte. Men det hade ju varit kul om du hade smält ordentligt. Alltså då hade jag ju liksom dött vid 27 års ålder.
Ja, du, precis, för du är ju 27.
Ja.
Och
hade du då, jag har tänkt på, hade du liksom tatuerat in ett ansikte till på din 27 Club? Har du funderat på det?
Ja, jag hade gjort det.
Ja.
Det hade jag garanterat gjort. Då hade du fått en plats på här ändå. Ja. Du kanske vill ha en i alla fall.
Ja, men jag kanske är liten i alla fall.
Men för det, alltså det har ju varit ett, det kan vi ta senare i och för sig, men det har ju varit en dödsperiod av människor nu.
Verkligen.
Alltså otroligt mycket människor. Ja. Samma dag som du blev sjuk dog ju Lemmy, 28.
Jag blev sjuk den 30. Blev jag sjuk.
Alltså du ringde mig på dagen direkt.
Samma dag som jag blev sjuk.
Ja. Okay, ja. Ja. Så, ja, men då hade Lemmy dött redan. Ja. Du. Och sen nu har ju David Bowie och Alan Rickman dött.
Ja, exakt.
Alan Rickman bryr mig inte så mycket om. Men...
gjort ändå 3 riktigt starka roller.
Vilka?
Då skulle jag säga Hans Gruber.
Ja, yes! Yes, du visste om det.
Hans Gruber, sen även också så är han ju prins John i Robin Hood, Prince of the Thieves.
Och
sen
nej, Sheriffen av Nottingham.
Sheriffen av Nottingham, det finns ju ingen prins John. Nej, det är bara
han är med i slutet, han är just med det. I sista,
exakt.
Sista scenen.
Och sen även professor Snape också. Då.
Mm. Ja, det är ju bra, men det är ju inte Hans Gruber eller
Sheriffen av Nottingham. Nej, det är det verkligen inte. Det är ju liksom, det är ju hans sämsta roll, professor Snape.
Ja, av de tre, topp 3, så det är ju tredje platsen där liksom.
På tredje plats professor Snape. På
bra, listan är tillbaka.
På andra plats Sheriffen av Nottingham och på första plats Hans Gruber.
Mm.
Alltså den blicken när Hans Gruber faller ner från höghuset. Han är med
både Die Hard och sen Die Hard with the Vengeance, alltså trean.
Ja.
Men bara i tillbakablick när han faller och liksom stressen uppåt.
Exakt.
Där.
Det är liksom en scen man aldrig glömmer.
Precis. Mm. Men
för jag svinbra på att spela tysk. Svinbra på att spela tysk.
Ja, men han
var svinbra på att spela tysk.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men, om det är någon jag vill som skulle ha spelat liksom, om de gjorde en film av Mengele, så är det nog Alan Rickman, tror jag.
Ja, det är ju för sent nu.
Ja, nu är det för sent. Fan.
Ska vi ha lite mer kaffe?
Ja, jag vill gärna lite mer kaffe. Det är ju så himla gott.
Men på tal om det, så är jag har ju varit orolig såklart. Väldigt glad över att de mår bra nu. Och vi alla har varit väldigt, väldigt oroliga. Men det finns ju en sak nu. Vi ska gå igenom. Först och främst, vi kommer ändra släppdatum. Vi kommer släppa varje vecka nu.
Det kommer vi göra.
Men vi kommer släppa på måndagar istället. Exakt. För att vi båda, ja, nu är du sjukskriven, men vi båda jobbar så pass mycket i veckorna så att det är svårt att få ihop klipptid måndag, tisdag som vi brukar göra annars.
Exakt.
Så därför kommer vi släppa på måndagar. Vi tror att det är en ganska bra dag, folk.
Det är skönt att sparka igång veckan med någon med liksom en lite fart.
Precis.
Eller något.
Lite fart. Nu är vi glada att du lever.
Exakt.
Så nystart på podden, nystart 2016 på,
och nystart och liksom nyfunnet liv på något sätt.
Ja, det är, nu när du går och blir så här en ren människa.
Men jag kommer inte bli en ren människa, Max. Jag kommer bara liksom försöka liksom lägga om mitt liv lite grann. Sen vet jag att jag kommer liksom, det skrev jag till dig också, att liksom jag börjar lugnt nu, sen kommer det ju accelereras.
Ja, det var bland det första du skrev.
Ja, men det var för att jag inte ville göra det besviken, du vet ju det.
Men du skyllde mig en sak efter din hjärtsjuka period nu. Ja. Så du skyllde mig en sak.
Vad är det?
Ett nyårsafton är du skyldig.
Ja, det pratade vi om. Vi måste ha ett nyårsafton ihop. Vi ska klä upp oss, vi ska dricka skumpa, vi ska fan äta liksom, vi ska äta en supé, en nyårssupé, du och jag.
Du och jag ska äta en varsin hummer.
Gratinerad eller?
Kanske kokt.
Ja, kanske kokt också.
Skirat
smör. Mycket skirat smör.
För att du ringde mig den 30 och berättade att du har fått en hjärtinfarkt.
Ja.
Sen hörde inte jag något mer.
Sen var det helt tyst.
31 kom. Jag satt hemma till klockan 9 på kvällen.
För att du var orolig för mig.
Jag försökte få tag, smsa dig, smsa Lodde.
Ingen svar.
Så bara skicka till Lodde, hur mår Ville? Får ingen svar. Så bara, punkt, punkt, punkt. Och, lever du också? Frågetecken. Ingen svar. Nej. Och till slut så bara, men jag måste gå ut. Min flickvän var i Sri Lanka. Jag vill inte ringa henne och försöka hennes nyårsafton över att hon hade ångest över att jag hade åkt hem själv redan.
Ja, exakt.
Så bara, men jag ringde inte och berättade för henne, så jag hade liksom ingen att ventilera emot direkt heller. Nej. Jag ringde mamma och frågade om hon hade pratat med Maria, för jag inte fick något svar från det.
Nej, exakt.
Maria är Villes mamma.
Ja.
Så till slut så slet jag mig ut klockan 9 och var hemma klockan 1 igen.
Så jag skyller dig då.
Vi ska fira nyårsafton, för du fick ingen nyårsafton
jag
heller.
Jag fick inte heller.
Så när du mår bättre ska du göra nyårsafton. Så jag vet inte när det blir bara. Men det kanske får bli när du mår bättre, så att vi kan göra det på riktigt.
Ja. Vi kan ju göra det liksom men vi tar det någon gång. Vi lovar ingenting. Det är ju där vi liksom, det är där,
ja, men det här är ju någonting du och jag ska göra.
Det här är ingenting för någon annan. Det här är bara någonting kul för dig och mig. Ja. Och få liksom hålla ett nyårstal till varandra. Bara det.
Precis. Så det är nog om det. Vi kommer att återkoppla till att du är hjärtsjuk, och vi kommer att uppdatera dig
Definitivt
kommer jag uppdatera folk hur du mår.
Verkligen.
Men David Bowie är död.
Ja, det är han. Det är ju, det är ju riktigt, men han är ju, har ju gjort jävligt jävligt bra. Han dog, han var ju taktisk i sitt bortfall, kan man ju säga.
Faktiskt.
För nu läste jag nu att det är första och sista gången troligtvis som han kommer segla upp på topp på amerikanska Billboard-listan. Ja. Med
sin... för han har ju aldrig gjort det tidigare. Nej. Han har ju aldrig liksom, han har varit stor i USA, men han har aldrig varit den här största i USA. Nej. England.
Ja, men det är liksom bäst. Liksom. Ja, men det är liksom, där är han ju upp och slåss med alla de topp tre liksom.
Ja. Så jag är förstörd över det.
Ja. Det är ju tungt, liksom, men det är liksom, det känns som att det här, det är ju, det är liksom en tid nu när de flesta kommer och kliva av de stora liksom. Ja. Det är ju liksom, och som sagt, vi vet ju vad cancer gör.
Ja.
Att det är liksom tar liv, och det är liksom, vi får ju inte reda på att det kommer inte till oss, och för de flesta vill ju hemlighålla det där, förståeligt.
Precis.
Så det kommer ju inte till oss att faktiskt folk får cancer.
Jag tror ju, alltså jag läste i nyheterna nu att det var ju Johan Renck som regisserade Lazarus, hans sista video där. Och att han har berättat för Johan Renck, men inte för någon annan. Okay. Tror du på det?
Det tror jag verkligen inte på. Det känns som att Johan Renck vill ge
närmsta familjen.
Johan Renck vill ha ett mittenuppslag i någon av de stora dagstidningarna liksom, för att det har varit lite tyst om honom ett tag.
Precis. Den närmsta familjen och Johan Renck.
Ja, men det känns ju väldigt,
det är ungefär som att du hade ringt Johan Renck och berättat att du levde på nyårsafton.
Förlåt, men för er som undrar, Johan Renck är även Stackarbo, så jag tycker vi nämner honom för Stackarbo fortfarande.
Ja, vi tar inte Johan Renck.
Johan Renck är inte Johan Renck för mig. Johan Renck är Stackarbo.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men och liksom, jag tror inte Johan Renck är den ödmjuka och liksom förtroendeingivande människan. Jag vet inte någonting om honom. Jag har lyssnat lite grann på Värvet-intervjun med honom, vilket man inte kommer någonstans in på människans liv. Men han känns ju absolut inte som en sån människa man berättar sina djupaste hemligheter för.
Nej.
Vad jag tror i alla
fall. Eller han kanske har den, alltså det finns ju vissa, ytterst få som jag har träffat i mitt liv, men som man så här, talar 10 ord med, och sen helt plötsligt så har man berättat, man bara öppnar upp allt för den personen. Ytterst få.
Ja.
Han kanske är en sån. Jag har ju aldrig träffat Stackarbo.
Nej, du har inte gjort det.
Nej.
Nej. Nej, men jag har svårt att tro det i alla fall. Och framförallt att just det är Bowie som gör det.
Ja, men precis.
Ja.
Du har aldrig haft en riktig Bowie-period, eller hur?
Lite. Liten Bowie-period.
Du fick lite när vi bodde tillsammans.
Det var väl liksom du som introducerade mig. Men, och jag... Jag
tror inte att du inte har tyckt illa om honom. Nej. Men du har inte haft den här... Jag var ju... madly in love med honom.
Exakt. Nej, men och sen så då liksom, man lär sig av varandra, man går igenom kartoteket av hans liksom, hans skivor, och sen så kollade vi liksom på den här klassiska livespelningen från Hammersmith 72 när han tar livet av Ziggy Stardust.
Han avslutar hela konserten med Rock and Roll Suicide.
Okay. Precis.
Och sen försvinner han.
Exakt.
Ingen får kontakt med honom, så alla är helt säkra på att han har tagit livet av sig själv.
Men sen, det är så genialiskt.
Han är ju en marknadsföringsexpert. Liksom. Han är inte bara en sjukt bra artist. Han är även bra på marknadsföring och bygger upp ett varumärke.
Mm.
Han har byggt upp mer än ett varumärke. Liksom David Bowie, Ziggy Stardust, allting runt omkring där. Han, han har ju haft flera personer som han har arbetat med på det sättet. Och sen även, han är en bra affärsman, vilket är jävligt tråkigt att säga om
någonting. Det är väldigt tråkigt.
Men han är ju det. Han är den första som köpte sina egna aktier i sin egen i sitt eget bolag.
Liksom. Nej,
han dubblade alla, varenda pund han tjänade 2 pund för att han ägde. Liksom.
Ja, det är ju jävligt smart faktiskt.
Så att han hade...
Även under de slitna åren i Berlin, så tjänade han några pengar på det.
Då, han gjorde ju så jävla mycket bra plattor då.
Ja.
Han gjorde ju, var det Low Heroes och någon mer, jag kommer inte ihåg, men han gjorde 3 plattor under tiden han var där. Otroligt bra plattor, han gjorde så sjukt mycket bra musik. Sen efter det tappade han ju lite, då var det ju väldigt mycket att dra ett streck, spela tennis, åka skidor.
Ja. Hoppa lina,
ja. Så att han var ju väldigt förstörd efter det, och där är ju hans... Som jag skulle kunna säga, hans mörka period som kom efter det. När han stack iväg.
Och skulle ta sig tillbaka till glammen på något sätt.
Nej, det var en liten period emellan där. När han åkte till Ryssland.
Ja, just det.
Han åkte till Ryssland 3 månader.
Ja, just det. Han skulle ju liksom...
Han pluggade nazism i 3 månader i Ryssland.
Ja, det är riktigt mörkt alltså.
Åkte till Angel Station i i London och stod där och predikade nazism och sen vaknade upp i en rus och bad om ursäkt.
Ja, exakt.
Men det är någonting som inte skrivs så mycket om.
Nej, det är ju de kapitlen man vill bläddra fram till när man liksom så här, för det kommer ju skrivas en del biografier om honom.
Oh ja.
David Lagercrantz kanske går in och skriver en biografi. Man vet inte.
Det är och så, som släppte jag den skivan, boom.
Boom. Men det är ju bara någonting som Sveriges Daniel Day-Lewis kan göra på något sätt. Gå in och liksom... Men det, komma över några
hur lång tid gamla... tror du tar innan det kommer en biopic?
Oj. Vem ska spela? Vem kommer spela honom?
James Franco, tror jag.
Tror du det?
Han känns kapabel till att göra en sån sak. Mm. Alltså, han skulle vilja göra
det. Han är ju rockstjärna i sig på något sätt. Men då skulle man inte behöva ha en britt då.
Det måste det ju vara. Det kommer ju vara.
Pierce Brosnan.
Nej, men det kommer vara någon okänd. Samma sak som han som spelade Ian Curtis. Någon som kommer in och bara gör en briljant roll.
Det är liksom alternativt han som spelar.
Det kommer inte vara han, men det kommer vara någon sån som man inte exakt vet vem det är.
Jag tänker lite grann på vem som skulle kunna spela det. Om vi kollar på The Theory of Everything. Han som spelar...
vad fan heter han? Han som spelar Stephen Hawking.
Exakt, eller? Som nu är aktuell i den här nya med Elizabeth Kennedy, The Danish Girl. Han är ju väldigt androgyn.
Vad fan heter han? Han är ju...
svinbra och svinsnygg. Om det är någon jag skulle göra en homoerotisk liksom introduktion med, så är det nog fan han alltså.
Men jag tror att han är snygg för män, för jag pratade med min flickvän om det och hon tyckte inte han var snygg alls.
Vi diskuterade också här i veckan liksom varför jag har svårt att säga alltså en tjej som är alltså så här Hollywood-tjej som är riktigt snygg. Alltså så här, ja men så här, Rooney Mara heter hon väl, va?
Rooney Mara.
Hon är ju snygg, men hon har ju så mycket alltså drag, men hon är ju också väldigt mycket så här också androgyna drag, eller vad ska man säga? Hon är väldigt med transdrag på så sätt att hon skulle också kunna vara en man.
Ja.
Men det finns ju mer snygga killar, tycker jag. Jag har ju mer frikort på killsidan än vad jag har frikort på tjejsidan när det kommer till Hollywood.
Det är ju upptagen på tjejsidan också.
Ja, men det kan ju vara det också. Man ser, ja, det är sant. Man ser det mer som med nyktra ögon på killar då kanske.
Ja, kanske. Mm.
Jag vet inte.
Psykologi. Eller så här saker man tänker på att man själv, saker man själv känner att man saknar liksom, som man ser en snygghet hos en man där liksom. Mm. Men topp tre hetaste män i Hollywood just nu då?
Ja, men då är det han. Han är ju garanterat vad han nu heter. Skitsamma.
Jag kollade upp det här, var ju
gick inte jättebra eller? Skitsamma, han i alla fall.
Eddie Redmayne heter han.
Ja, där har vi. Det här är ju inbördesordning. Mm. Det här är ingen inbördesordning. Mm. Så han är med. Jag skulle säga... Oj.
Du behöver inte vara så här snygga, men alltså, som har någonting som gör det där... En dragningskraft liksom.
Ja.
Som har ett.
Ja. Men måste nog säga James Franco ändå kanske.
Hans kisande ögon, men det är för att du själv
har
kisande.
För att jag är lik honom. Ja. Så jag skulle vilja ligga med mig själv.
Mm.
Och sen så vet jag faktiskt inte mer. Svårt att droppa topp tre, tror jag. Jag måste nog fundera på det där. Jag kan inte bara komma med listor bara sådär spontant, Max.
Släng ur listor sådär.
Nej, men inte bara sådär spontant.
Det funkar inte så.
Nej, men eftertänksamhet måste det finnas. Mm. Mm. Men det är ju, ja men som sagt, ja, jag vet inte, men biopicen kommer ju, och det kommer ju komma en miljard olika vinklar på hans liv på något sätt.
Ja, verkligen.
Både liksom som du sa, affärsmässigt kommer det säkert komma någon ekonom som skriver liksom om hans liksom,
ja, hur han har ändrat musikindustrin.
Exakt, på ett sätt. Och sen likadant liksom, och så kommer det vara någon form av vad heter den?
Så här, han skapade fonder som köpte hans aktier, så köpte han de fonderna, så det var så något sånt det var.
Och så kommer det vara en mörk liksom drogtät liksom
svartvit film som blir i slutet, så är det färgfilm istället.
Ja, men precis, lite så.
För att följa tidsenligt hur, ja men det tror jag.
Och en miljon dokumentärer som redan är gjorda nu också som släpps.
Hjärtsjuk.
Vem?
Bowie.
Var han det?
Ja.
Oh, fan. Så var det hjärtcancer han
hade? Nej, absolut inte. Det var inte det han dog utav. Nej. Men han har opererat hjärtat.
Han har gjort det?
Ja. Mm. Så det är starka män.
Det är starka män som opererar hjärtat.
Mm. Mm. Människor med någonting.
Människor med någonting, människor med hjärta.
Ja. Ja. När var Bowies snyggaste period tycker du? Är det Young Americans perioden?
Ja, det måste
eller?
Det vara. Jag gillade ju honom.
Smal ja. Och en kostym och ja. Lite elegant på det sättet. Lite jassigt.
Ja, lite jassigt, ja. Sen var han ju liksom, sen tycker jag att han var svin, sen tycker jag liksom Hunky Dory-perioden var han faktiskt svinsnygg.
Faktiskt, ja. Innan du blev fullblown transsexuell.
Ja, glam.
Ja, så där var han ju, men sen var han ju svinsnygg när han var glammiga, som ja. Glammigast också.
Skulle du vilja säga att det är din, alltså är det din introduktion på glammen? Alltså ja, förstår jag menar, alltså är det att din förebild inom glam?
Ja, det är Bowie, ja. Utan tvekan.
Ja, oh, fan vad glam är bra alltså. Mm. Det finns så mycket bra gamla glamband. Sen blev du ju förstört på 80-talet, tycker jag.
Ja, fast det var ju där du fastnade för.
Ja, du började ju på 80-talsglammen ja. Liksom. Jag har ju även också försökt att se glammig ut. Mm. Inte så mycket den här super. Det var ju fortfarande jeans. Jag var ju inte den som tog liksom steget ut och körde spandex. Men jag var ju fortfarande liksom ganska så, försökte få ett ganska så stort hår. Men ja. Det var härligt.
Det var lite som inte funkade med att få stor hår för dig.
Det var ju det.
Det var, jag vet inte vad det kan vara.
Nej, det kan vara att jag inte har något hår knappt.
Men ja, det var ja, tack Bowie för allting.
Ja, i alla fall. Verkligen. Måste jag... Se vad som händer näst. Vem som
stryker. Ja, men jag tror, ja, men nu,
det vilka kommer... har vi mer som är född? För nu börjar det här liksom konspirationsteorin nya 2769. Alla som är 69 som går där. Vi måste nästan kolla upp där kanske också vilka som vi har som ligger i farozonen som är 69 nu.
Ja, men jag tror inte bara 69. Alltså, det kommer ju en hel generation inom 4-5 kommande åren kommer ju bara att trilla på Paul McCartney.
Ja, Paul McCartney alltså, garanterat kommer trilla på.
Han kommer ju... Han, så du sjunger om det, om ja. Han bara försvinner.
Fan, om man vill vara Paul McCartneys liksom barn nu sen efter det här. Och bara hova in stimpengarna.
Stones kommer ju börja trilla av pinnen ja, en efter en. De känns ju så här som...
Charlie Watts är den som kommer stryka med först.
Du skulle inte få mig om Charlie Watts kommer leva längst däremot. Han är en sån här som kommer leva för alltid. Han skulle ju dött för... Alltså inte av droger eller något sånt. Ja. Men så som han ser ut så skulle han...
Ja, han var ju gammal redan 1962 liksom.
Googlar man pensionär nära döden, då är det ju en bild på Charlie Watts. Ja. Men resten kommer ju... När Keith Richards dör till exempel... Ja. Folk pratar om att det är de som lever hårdast som lever längst. Det funkade ju inte på Lemmy.
Nej, liksom. Det gjorde inte det.
Men när han dör så kommer ju, det kommer inte ta lång tid innan Ronnie Wood dör efter det.
Nej.
Det är lite som så här ett gammalt par som har levt tillsammans hela sitt liv.
Ja, så dör av sorg.
Precis, som dör av sorg. Och det kommer hända med Stones, tror jag.
Ja, det kan du nog absolut göra. Ja. Sen är det så här, det är bekräftat att Mick Jagger och David Bowie bögade med varandra.
Ja,
det är bekräftat. Ja.
Jo, men så här är det ju. Ja. De hade ju ett förhållande.
Ja.
Och ett
erotiskt
förhållande. Man kan kolla på musikvideon till Dancing in the Streets som
så
de
ser
gjorde.
Man ju att det finns någonting.
Det finns någonting där. Men de hade ju ett förhållande och de skrev låtar och böts låtar med varandra. Så det är ju inte Bowie som har gjort Rebel. Det är Mick Jagger som har skrivit den. Okay. Och när du lyssnar på den och tänker på att det är Mick Jagger som har gjort den så hör du att det är ett typiskt Mick Jagger sound i hela låten. Och sen har du Angie med Rolling Stones som David Bowie har skrivit.
Aha, okay. Det här
David Bowies förra fru heter ju Angie också.
Just
så det är en låt om henne egentligen. Om man lyssnar på den så är den väldigt Bowie-aktig också.
Han måste ju ha spelat in den också. Den finns ju säkert någonstans.
Ja, absolut, det gör den säkert.
Och likadant så har Rolling Stones spelat in Rebel också någonstans. Helt övertygad. Jag såg ju, det finns en svinbra dokumentär som heter...
Alltså, Rebel skulle kunna passa lika bra på Main Offender som Mick Jaggers solplatta liksom.
Verkligen. Det kom ju ut en dokumentär här nu, jag vet inte om det var i mellandagarna eller någonting sånt där, men om The New Basement Tapes. Det är så här, han satte ihop fem stycken musiker eller sex musiker olika, men det är både liksom sångaren från vad heter de, Mumford & Sons, Elvis Costello, lite annat folk, men mycket liksom han som är sångare i My Morning Jacket och hela den lalala. Men de fick ett liksom texter, Dylan-texter.
Okej.
Tänkte lite grann som att det här är en mycket, mycket snyggare och bättre version av en så mycket bättre produktion.
Ja.
Det är en två timmars dokumentär. De får texter och sen tillsammans under 2 veckor ska de skriva och göra om de här texterna till och släppa en platta.
Aha.
Ja, den är, alltså, hela dokumentären är svinbra, för då går de mycket tillbaka till hela liksom.
Vad heter den, sa du?
Den heter ju, dokumentären heter ju alltså the new vad heter det, basement tapes eller någonting, okay, sånt där. Finns på SVT Play. Men i alla fall så går de ju liksom, drar de mycket till liksom när Dylan försvann efter sin motorcykelkrasch. Ja. Så var det tyst från honom under flera år.
Ja.
Och sen så liksom åkte den, så skaffade han ett, det här var 1966.
Det är, Dylan, jag är inte så, jag är inte insatt.
Nej, men alla tror det var 1966 eller 1967.
Så kom han tillbaka med ett nytt sound eller?
Ja, precis. Då träffade han ju, han, då mötte han ju upp hela The Band.
Mm.
De flyttade till här The Pink House i New York, eller ut i State of New York.
Ja.
Och liksom satt i källaren där och spelade in musik. Det vill säga att det var första gången som faktiskt någon tog studio och byggde, eller byggde en studio som inte var i en studio.
Mm.
Och släppte då liksom den första så här bootleg-skivan.
Mm.
Som blev liksom, helt plötsligt skulle alla göra bootleg-skivor. Mm. Helt plötsligt skulle alla liksom sitta i ett hus någonstans och liksom producera musik. Vilket var ett startskott för någonting. Och jag älskar,
men
är det ju
bootleg
hela, liksom,
när man spelar in en konsert? Live-konsert?
Ja, men det blir ju på en, alltså en bootleg blir ju lätt så när du spelar in just allting på samma gång.
Råmaterial
liksom, okay, ja, de släpper. Och det är väl liksom där de har gjort nu, att de kör allting i en och samma tagning. Och skivan finns på Spotify och den har släppts och liksom har, alltså den är riktigt, riktigt bra. Och man hör ju direkt att det är Dylan-texter.
Okay.
Sen har de liksom så här tweakat det och liksom kanske lagt in en tredje vers. Och liksom bara för att göra det liksom mer dynamiskt på något sätt. Men ett riktigt liksom musiktips om man vill liksom, försvinna bort i liksom en bra liksom roots, lite mera liksom, det amerikanska liksom hjärtat på något sätt inom musiken. Så det är riktigt bra. Men det är väl mycket musik idag. Musik, mycket musik och mycket hjärta.
Precis. Ja. Ja, det är väl i princip det här vad den här podden har handlat om. Det, blev, eller, det gick ju från sjukdom till död.
Ja.
Till musik.
Till musik. Ja, men det är väl lite så, det kanske det som liksom vi får liksom, det är väl lite det vi kanske ska paketera ihop den här första podcasten på 2016 då.
Ja, men varför inte? Ja. Det är väl jättebra.
Och sen kanske vi kommer till, och sen kommer vi tillbaka nästa vecka, för nu är det ju en lördag.
Det är lördag.
Ja. Måndag kommer vi ut.
Måndag kommer vi ut. Ja, ni, det är måndag för folk.
Det är måndag för många.
Men det är för oss just nu är det lördag.
Ja.
Och vi finns på Acast, iTunes.
Ja.
Vi har ju tappat, under poddledigheten som
ja, verkligen. Blivit. Vart finns vi mer då? Maxoville.com. SC.
Maxoville eller com. Jag vet inte. Börja med iTunes eller Acast.
Ja, verkligen. Och sen så får vi scrolla vidare, men nu kommer vi pusha det här. Nu vill tillbaka till gamla fina maner där vi liksom
när... Jag har ju fått meddelanden av folk som undrar vart det är och ja, sånt, så det är svinskoj att folk
bryr sig.
Folk bryr sig.
Ja. Och vi tycker det är kul, som fan.
Verkligen, ja. Vi har inte släppt för att vi inte tycker att det är skoj. Vi har släppt för att ville vara nära på att bli en utav alla,
ja,
som har försvunnit.
Exakt. Hade du fortsatt själv? Hade du ju spelat in en timmars special?
Nej, en två timmars.
En två timmars.
Du hade fått en två timmars.
Ja, ja, vad fan, vad nice.
Fast du hade nog fått en film.
Ja, men det hade jag liksom lite gamla, in med lite bilder från när jag var liten och såna där bilder. Jag har, om det skulle vara så att jag har, morsan börjar skicka massa bebisbilder till mig idag. Så om det är så att jag går och dör, så kan jag ju nu MMSa över lite bilder till dig.
Gör det säkert.
Så har du liksom
kunnat lägga in i profil. Nu ska du bli frisk.
Ja, nu ska jag bli frisk.
Jag vill inte ha något sånt där jävla lull.
Nej, nu jävlar. Nu är det på riktigt. Men vi tackar för den här veckan då.
Tack så mycket allihopa. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.